Här börjar Lady Chatterleys älskare av David Herbert Lawrence i översättning av Ingmar Forsström. Inläst av Monica Einarsson för Viatone 2020. Kapitel 1. Vår tid är i sig själv så tragisk att vi vägrar att uppfatta den tragiskt. Katastrofen har inträffat. Vi befinner oss bland ruinerna. Vi börjar timra oss nya små boningar och nya små förhoppningar. Det är inte lätt. Vi ser ingen jämnad väg framför oss, men vi kravlar oss runt eller över hindren. Vi måste leva hur många himlar som än har störtat in. Sån var i stort sett Constance Chatterleys situation. Kriget hade tryckt in taket över hennes huvud. Hon hade insett att man måste både leva och lära. Hon hade gift sig med Clifford Chatterley år 1917 medan han var hemma på en månadspermission. Deras smekmånad blev precis en månad. Sedan hade han återvänt till Flandern för att 6 månader senare skeppas över till England i nära nog totalt söndermosat tillstånd. Constance var då 23 år och han själv 29. Cliffords livsvilja hade varit enastående. Han hade inte dött och spillrorna tyckte så småningom växa ihop till en människa igen. Efter 2 år under läkarnas händer blev han friskförklarad och kunde återvända till livet med halva kroppen, från höfterna och neråt förlamad för all framtid. År 1920 återvände Clifford och Constance till familjesätet Rugby Hall. Hans far hade dött och Clifford var nu Sir Clifford, baronet, och Constance var Lady Chatterley. Det var inget överdrivet trivsamt ställe de nu hade att inrätta sig på, och de började sitt gemensamma liv under tämligen knappa omständigheter. Clifford hade en syster, men hon hade flyttat därifrån. I övrigt hade han inga närmare anförvanter. Hans äldre bror hade stupat i kriget. Krympling för livet och medveten om att han aldrig skulle kunna få några barn kom Clifford hem till det sotiga Midlands för att hålla namnet Chatterley vid liv så länge han nu kunde. Helt krossad var han inte. Han kunde ta sig fram i en vanlig rullstol och dessutom hade han en specialtillverkad rullstol med en liten motor så att han kunde köra omkring i trädgården och den vackra melankoliska parken som, fastän han inte låtsades om det, var hans stora stolthet. Eftersom han redan hade lidit så mycket hade han i viss mån förlorat förmågan att lida. Han blev märkvärdigt ljuslynt och harmonisk och det friskt rödlätta ansiktet med det klara och frimodiga ljusblå ögonen kom honom nästan att verka munter. Han var bredaxlad och kraftig med stora starka händer. Han klädde sig dyrbart och beställde eleganta slipsar från Bond Street. Men han hade kvar krympligens på en gång misstänksamma och lätt frånvarande blick. Han hade varit så nära att mista livet att det som återstod av det var honom oändligt dyrbart. Det syntes tydligt på hans glansiga ögon hur stolt han var över att ännu vara i livet efter en sån omvälvning. Men han hade blivit skadad ända in i sitt innersta. Något hade gått förlorat inom honom, vissa känslor hade för alltid försvunnit och efterlämnat ett tomrum av likgiltighet. Constance, hans hustru, var en rödblommig flicka med lantligt utseende. Mjukt brunt hår och en kraftig kropp vars sävliga rörelser var laddade av en ovanlig energi. Hon hade stora undrande ögon och mild och behaglig röst och verkade komma direkt från den by som sett henne födas. Så förhöll det sig inte alls. Hennes far var Sir Malcolm Reed, en gång vitt berömd ledamot av Royal Academy. Hennes mor hade tillhört de kultiverade fabianerna på den svärmiska pre-rafaelitiska tiden. Omgivna av konstnärer och intellektuella socialister hade Constance och hennes syster Hilda fått vad man kunde kalla en estetiskt okonventionell uppfostran. De hade fått följa med till Paris, Florens och Rom för att fylla sin själ med stor konst och åt andra hållet till Haag och Berlin för att bevista stora socialistiska kongresser där alla civiliserade tungomål talades och ingen visade tecken till förlägenhet. Följaktligen var flickorna från sina tidigaste år inte det minsta imponerade.